Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Utvik och böcker som presenteras i samarbete med Akademibokhandeln. Jag har gått i terapi under många perioder i mitt vuxna liv. Jag tror inte jag skulle ha suttit i studion i Stockholm idag om det inte var för alla timmar i fåtöljen framför en terapeut. Dessa tusentals timmar har lett till ett intresse, eller kanske besatthet, av att plöja skönlitteratur som handlar om just terapi, eller där någon av karaktärerna varit terapeut eller klient. För 15 år sedan läste jag Kristin Falkenlands roman Öde, som passande nog utspelar sig på en ö i den bohuslänska skärgården. I boken söker en ung kvinna upp en psykoanalytiker efter ett missfall. I ett av samtalen mellan kvinnan och analytikern ställs en fråga. Varför besvarar alltid en analytiker en fråga med en annan fråga? Just det här tänker jag på när jag nu läser Kristin Falkenlands nya bok Själasörjaren. En präst som heter Erland inleder en relation med den sköra Claudia, som också är Erlands barndomsvän. Genom hela boken ställer jag mig frågor om Gud, kärleken och sexualiteten. Och precis som analytiken i Falkenlands öde ställer en motfråga som svar på varje fråga, besvaras mina tysta frågor i mitt huvud hela tiden av motfrågor. Det är en utmaning men också en befrielse att läsa en bok som inte leder till entydiga svar som i många självhjälpsböcker, utan till nya frågor som likt mullvadar på en öppen äng gräver sig ner i den mörka jorden. Välkommen Kristin.
Tack Magnus.
Det är den första jag strykit under så väldigt mycket meningar i din bok. Det känns som det är min bibel alltså. Eller en gammal marxistisk bok som jag läste som 20-åring. Allting var intressant, allting var superviktigt. Det ser ut att vara mer understrykningar än meningar som inte var det. Men den första meningen jag strykit under i din bok, Själasörjaren, är citat: alla dessa ljus som släcktes, det var hans barndom. Vad tänker du om det? Vem är han?
För mig är det Erland.
Ja.
Och ljusen är väl den här glimtan av hopp om en barndom eller en uppväxt och en ungdom. Som alla andra som han ser runt omkring sig när han är ung. Och som verkar ha lite lättare än han. Och liksom lite snyggare än han. Och lite lättare med det motsatta könet. Medan han upplever väl sig som lite gammal i förtid. Av olika anledningar.
Ska vi berätta lite om vem Erland är?
Ja, så som jag känner honom så har han vuxit upp med sin mormor som... ganska strängt religiös och som har mycket krav på honom. Han har dessutom det som han upplever som ett lyte, det vill säga en väldigt stor näsa som hämmar honom i barndomen. Han blir retad för det och han känner sig ful och han drar sig undan världen på ett sätt redan tidigt. Han dras till kyrkosammanhangen och de lärda herrarna där och känner sig mer hemma och trygg i ritualer och i ordet. Bibeln och att leva efter lagen på något sätt. Och sen har han har väl outlevda fantasier och drömmar inom sig som han har gömt väldigt väl men som då förstås lockas ut av den sköra Claudia som du benämner henne. Jag tyckte det var intressant att du sa den sköra. Jag upplever henne som skörstark på något sätt.
Jo, hon kommer ju in som en frisk fläkt i hans liv, men först så det är hans barndomskamrat som jag står, och hon kommer in i hans liv och är väldigt lite påstridig sådär, men istället för att bejaka det här som man skulle kunna tänka sig, man som någonstans har hemliga erotiska fantasier, varför bejakar man inte en kvinna som kommer in och vill vara tillsammans? Han har ju direkt ett motstånd.
Ja, men han är väldigt övertygad och trosviss om att det finns ett rätt sätt att leva och att den vägen är den enda rätta. Han är gift och han är präst. Det finns liksom ingen öppning dit. Man måste döda sina drömmar om något annat. Men du säger att han har erotiska fantasier. Hon är på ett sätt hans barndomskamrat. De gick i gymnasiet tillsammans. Och då har han ju han på ett sätt lite från avstånd beundrat henne och drömt från henne. Och det blir ju lite... Det förstärker ju hans tankar i nutiden då när han möter henne på nytt. Men han vill inte gå den vägen. Han vill säga nej till kötsliga begären. Oavsett vem det är som lockar fram dem.
Ska vi säga någonting om vem Claudia är?
Ja... Jag ser henne som någon som nog i grunden har någon psykisk problematik men som ändå är väldigt frisk i andra avseenden. Någon som har det svårt med sig själv och med sina självhat men samtidigt ett bejakande av kroppen. Och, alltså en komplicerad person som... Som vi alla höll jag på att säga. Och att hon dras till Erland kanske inte till en början är så tydligt. Men jag tycker så småningom att man mer förstår vad det finns för drivkrafter i henne som gör att hon söker sig till honom.
Kan du säga någonting om det? För det är väldigt intressant. För det var det jag funderade på de första 20 sidorna. Vad i helvete ser du hos den här rätt knarriga gamla mannen? Liksom.
Ja, precis. Men även där så finns det ju en förhistoria och det finns en kamp inom henne, tror jag. Och att hon har inte levt ett kristet liv, så att säga, eller ett kyrksamt liv. Och han står väl för något som är trosvisst och också tryggt på något sätt. Redan när han var ung så såg hon detta hos honom. Han vet vad som är sant och hon vill söka sig till det som är det sanna på något sätt. Hon söker det och hon kanske hoppas på att få absolution eller någonting, jag vet inte. Eller att få tron tillbaka. Jag tror i alla fall att det han får stå för samhörighet med Gud och liksom någon slags entydighet som hon aldrig har lyckats komma fram till själv.
Jag tänker så här att... Eftersom jag i min ungdom sökte mig till en väldigt stalinistisk, kommunistisk sekt som hyllade Albanien som paradiset på jorden. Då tänker jag så att det finns en stark lockelse i detta som är väldigt puritant. Det som är rent. Mm. När man går igenom till exempel vänstern i Sverige så kan man hitta ordet ren och en ren ideologi. Och en renhet liksom i tanken också. Mm. Inte fläckas av som säga, en fientlig ideologi. Och människor bärande av fientlig ideologi måste stötas ut ur organisationen. Ja. Och hon söker sig verkligen också till den här puritanismen. Vad är det som i den här fundamentala kristenheten som han står för, vad tror du är hennes största lockelse i den? Är det fått svar på frågorna som hon har ställt sig hela sitt liv? Eller vad är det?
Jag tror att hon är väldigt rädd för döden och att det inte ska finnas någon gud och att hon är förlorad på något sätt. Att hon vill väl få, som jag sa, kanske inte absolution men att få att han ska hjälpa henne att tro på nåden kanske. Sen finns det en lite mer världslig sak som jag tror också omedvetet drar henne till honom och det är väl det här lite elaka begäret av att smutsa ner nästan. Alltså att det här, här är väl någon som är lite oskyldigt lam och honom skulle, det är lite utmaning kanske för henne också att förföra honom. Det tror jag, att det inte är helt så där fläckfritt, hennes dragning till honom.
Men det, han sitter ju på en del makt, det säger han ju. Han är ju präst och han bor i ett stort hus och han har fru och han kan alltid äta sig mätt och han kan ta vilka kläder han vill och folk lyssnar på honom. Mm. Han har ju precis som läraren i gamla tider, tänker jag, en väldig makt. Mm. Och att komma in under huden på en sån människa, det måste ge en känsla av makt själv.
Ja, och jag tror också att det är lite det här, det var någonting som jag sett först efteråt. Så tycker jag att jag har kunnat se hur hennes temperament förändras. I början är det här drivande, lite rastlösa, febriga. Ah, jag vill komma åt honom. Mm. Lite fixerade nästan. Och sen blir det mer depressivt framöver. Så att han råkar också komma. Man vet inte riktigt hur hon har kommit att tänka på honom. Men plötsligt så har det väckts någon liten idé där som har vuxit fram.
Jag tänker hur, jag tror att många som lyssnar på det här är intresserade av hur din egen vad ska man säga, tro ser ut och hur, vilken uppväxt du hade. För vi pratade om det innan här, att på Wikipedia står det fel helt enkelt om dig. Det kan du, får du gärna förklara.
Ja, det står att jag är född och uppvuxen i Bohuslän och att det var skärtavansk miljö eller någonting. Och det var det inte. Utan jag är uppvuxen på... Delvis på landet med föräldrar som läroboksförfattare, lärare från början. Och som inte var ateister, men där vi kanske gick i kyrkan någon gång om året på advent. Och bad väl lite aftonbön ibland, det ville jag. Utan jag började själv på egen hand söka mig till Bibeln. Och jag undrade väldigt tidigt över existentiella frågor, faktiskt.
Vad var det, kommer du ihåg vilka det var om? Några av de första frågorna du ställde dig?
Jag vet att jag försökte greppa begreppet Gud. Och att jag försökte se vad som är symbol och vad som är... Jag försökte förklara för min pappa. Titta, nu kallar jag den här bollen för Gud. Och han blev jättesur och tyckte att ja, men, det där kändes inte bra. Och jag menade inte att bollen var Gud. Utan det var liksom det här... Nej, men en symbol för, men jag hade inte orden för det. Att jag ville liksom, precis som man har ett kors, och så känner man liksom en vördnad inför innebörden av korset. Va?
Mm.
Och att jag försökte, jag såg någon gammal svartvit film med Jörg Rydberg, tror jag, som var lantpräst. Och så skaffade jag kex och saft och tänkte ha någon liten nattvard på rummet. Då var jag kanske 9 år eller någonting, så jag höll på. Det var ju kanske inte frågor i sig, men en längtan till, och så småningom i tonåren så blir det ju väldigt mycket frågor om ja, det där vanliga tonårs varför, vart hän, vem är jag, döden och livet och de här stora frågorna.
Har du varit engagerad i någon kyrka eller så?
Alltså jag tillhör ju Svenska kyrkan av ohejdad vana snarare, men jag har väl ibland varit med i olika sammanhang, men deltagit i gudstjänster och främst högmässor och mässor tycker jag om. Och sen har jag väl ibland umgåtts i olika, det har hänt att jag varit med i någon samtalsgrupp och sådär, men inte på länge. Jag bestämde mig för när jag fick barn, min son är nu 15, att jag måste ta emot tron och som ett barn. Att jag är trött på alla frågor. Jag är trött på all känsla av måste. Att nu måste jag gå i kyrkan eller någonting. För så var det när jag var tonåring, så hade jag mycket liksom tvång i det hela också. Nej, men jag borde gå i kyrkan. Jag borde göra det. Jag borde leva på det här sättet. Och så vill jag inte ha det. Men nu har jag med den här boken ställt alla de där frågorna igen. Och det är självklart att jag hade inte skrivit den här boken om jag inte var verkligt intresserad av att ställa också inför mig själv de här andliga frågorna.
Mm.
Och jag tyckte att det var ett jätteutmanande. Väldigt jobbigt.
Mm.
Väldigt jobbigt. Lika provocerande för någon som är ateist att få att tänka över att ja, men tänk, det kanske finns en gud i alla fall, så har det varit lika provocerande för mig att tänk om det inte finns en gud i alla fall. Men att, att jag kände att jag måste ta tag i det.
Men vad innebär det att ta emot Gud som ett barn?
Ja.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vad betyder det? Ja, kanske att tillåta sig att inte stånga sig mot alla frågor, utan att inse att jag kan inte förstå allt. Men om jag kan vila i någon slags känsla av att jag är älskad och att det finns en mening, så räcker det långt.
Mm.
Och det händer ju att jag kan känna så. Men verkligen inte alltid. Det kan jag inte alls påstå.
Har du tvivlat? Har du haft liksom, tider där du verkligen har tvivlat på tron?
Ja, det gör jag väl alltid. Liksom. Men min tro är väl mer av slaget trots allt. Som Petrus frågar Jesus när folk vill gå ifrån. När han har predikat lite strängt. Och Jesus frågar, vill ni också gå? Och Petrus svarar, herre, till vem skulle vi gå? Alltså, jag går till Gud. Med mitt. För jag har ingen annanstans att gå med de frågorna eller med min andliga längtan. Men jag hade en period mellan det jag var 26 och kanske 8 år framåt eller någonting, eller kanske var 5 bara, där jag var väldigt, vände mig väldigt tydligt bort från Gud. Och då var när min mamma gick bort. Jag hade så otroligt svårt att få ihop hennes död med Guds kärlek. Och det här teodicéproblemet är ju en stötesten fortfarande.
Det får du gärna förklara.
Ja, hur kan Gud vara god och allsmäktig och ändå tillåta ondskan? Det är någonting som inte stämmer i den ekvationen, om man säger så. Eller har sagt, som vi kan förstå. Och det kan vara väldigt provocerande. Och det betyder inte att liksom, nej, men då får man inte ställa, om man ska ta emot Guds kärlek som ett barn, så kan man inte ställa frågor eller tvivla längre. Utan att man, för min del, att nej, jag fattar inte allt. Jag har en gång sagt ja, and that's it.
Det påminner mig lite om igår gick jag hos en terapeut som jag gick till första gången. Och precis som vi pratade om innan vi började samtalet, så är det ju lite segt att gå till en terapeut när man har varit hos så många förut. Alltså börja om en gång till. Hur var din barndom liksom? Du vet, man kör ju på det som någon bandspelare som går i huvudet. Men i alla fall efter en stund så sa hon, det var en mening som jag tog med mig från de här 45 minuterna. Och då sa hon så här, trots alla förluster så kan man kanske lära sig att lära sig att vad ska man säga, vara tacksam för de saker man har i livet. Jag tänkte bara, ja, den meningen kan jag ha med mig. Liksom. Så då tänkte jag det att det var lite segt de här 45 minuterna, för det är ju segt lite första gången. Men den meningen var så enkel så att den var nästan genialisk. Alltså för att jag grubblar så mycket om de här sakerna. Så ibland så är en enkel mening bara, om maten var god så säger du bara tack ungefär.
Ja, eller som någon sa till mig, ja, barnen har det bra och det är mat på bordet. Mm. Och då liksom, ja, det var något besvärlighet på jobbet. Ja, men det, barnen har det bra och det finns mat på bordet.
Ja, det
kände jag också väldigt basic liksom.
Men jag kommer ihåg också att jag hade en bok som jag skrev upp aforismer i. Eller så här smarta saker som folk har sagt. Och den hittade jag häromdagen. Och den har jag har inte tittat i den på 20 år. Och där stod det något citat av någon författare som sa så här. Du har slutat knarka. Du har ditt körkort. Och din bok kommer snart ut. Vilka mer bevis behöver du för Guds existens? Jag tycker det var fint. Alltså knarket och körkorten och boken kommer snart ut. Det var jävla fint. Det var väldigt fint.
Mycket. Men jag vet att jag tog min lille son med till kyrkan vid något tillfälle. För det var någon sån här kyrkans barngrupp. Tror jag det var. Och så kunde man gå in i kyrksalen därifrån. Mm. Så vi gick in där och han fick liksom kolla runt lite. Så vet jag att han pekade på den här duvan som hänger ovanför predikostolen.
Mm.
Därför att det är andens duva och så ska det vara inspirationen och allt det där va. Mm. Ja, fågel liksom. Så kände jag, nu står jag här på golvet med honom. Och försöker dela den här liksom, känslan av att bara vara där. Bara finnas där. Bara liksom en fågel, ja. Ja, just det. Alltså, andens duva. Gör det enkelt. Och jag, det låter kanske som att jag försöker reducera saker och ting. Men när man har grubblat för mycket och stångat sig så mycket, så länge, så är det ju en nåd att stilla bedja om att få det lite enkelt.
Mm.
Faktiskt.
Det är ju, när jag läste IK-terapi i Malmö, för om vi går tillbaka till terapin, så läste jag Carl Gustav Jung. Och i sin självbiografi som heter Mitt liv, tror jag, så säger han så här att själen är till sin natur religiös. Jag tolkar det som att det hos alla finns en längtan efter någonting som är större. Mm. Någonting som är, liksom, ligger utanför oss själva.
Mm.
Vad tänker du?
Ja, hos mig har det åtminstone alltid funnits det. Sen så vad människor kallar den där längtan. Eller den här, om det är längtan efter kärlek. Eller om man känner att man får det själens längtan tillgodosedd genom att få familj. Eller om det räcker att man ändå kan försona sig med tanken på att alla ska vi bara bliva mull och det finns inget mer sen, eller finns ingen djupare mening med saker och ting och så. Så att, ja.
Jag kan se det väldigt mycket i den här gamla vänstern som jag har tillhört, politiska vänstern som jag har tillhört så många år, kanske i 30 år, och prenumererat på alla möjliga omöjliga tidningar. Då stod det så här i senaste numret av en tidning som heter Flamman, så stod det så här: glöm aldrig det, en gång ska jorden bliva vår.
Mm.
Det är inte det att vi ska förändra Stockholm City eller vi ska förändra Midsommarkransen eller halva Småland. Alltså det är mycket det. Men det var hela jorden man pratade om. Sex, sju. Och det finns ingen som tycker att det är konstigt om man läser en sån mening, utan alla bara, ja, så är det.
Mm.
En dag så ska vi leva i ett helt klasslöst samhälle och alla på jorden ska leva så. Mm. Och ingen tycker att det är ju lite löjligt liksom, och det kanske tar sig lite för stora ord. Utan man bara köper det.
Mm.
Så är det.
Vi måste ju ha visioner.
Mm. Mm. Jag kommer ihåg östtyska dissidenten Wolf Biermann. Han sa vid något läge efter murens fall, när han hade varit jagad och trakasserad av Stasi, att det här systemet som jag en gång trodde på, det gick åt helvete.
Mm.
Men jag måste ha ideal, annars orkar jag inte leva liksom.
Mm. Alltså, för att komma tillbaka till Erland, så kanske det är någonting att han behöver de här, att hålla sig inom. Att han, för honom är det en väldigt trygghet och skönt att ha de här idealen att leva efter.
Mm.
Det är väl också ett sätt att hålla vilddjuret inom sig, som vi alla har inom oss, på ett sätt hålla det stången.
Mm.
Att man har de här tydliga järnstängerna runt.
Ja. Ibland inbillar jag mig att den här hjärnstängan är runt, liksom, att äktenskapet är ett sånt staket som man kanske behöver. Med troheten och följa varandra tills döden skiljer oss åt och alltihopa. För att liksom hålla ihop som människa överhuvudtaget.
Ja, så vi behöver väl ge oss hän. Att inte släppa saker och ting för fort, utan att man verkligen tänker att det här får jag kämpa för. Vi släpper inte bara för att det blir lite tråkigt eller att det blir lite, man längtar till något annat mer spännande, utan att man kanske just har en vision av hur det skulle kunna vara, att man kämpar dit här och försöker hålla kvar den.
Men när vi pratar om Erland här, han uttalar i boken någonstans att det finns nästan ingenting som han ogillar så mycket som att psykologisera. Alltså jag tänker just på det här med när vi pratar om liksom ett totalitärt tänkande, så att i många totalitära stater och i läror så finns det ju ett hat mot psykologin, särskilt mot psykoanalysen, som är så liksom sexuellt, kan man säga, bortträngd sexualitet och sånt där. Vad är det som han är, varför tror du att han är så rädd för just med psykologin? Alltså det finns ju många olika delar av psykologin.
Alltså om man läser om hans liv och bakgrund så är den ju, alltså den är ju tacksam att psykoanalysera, om man säger så. Jag tror att han känner rädsla för att bli avslöjad, liksom, om man går för djupt. Jag tror att han så tror jag att han kanske inte tycker att det hjälper, för att det är liksom, psykologi är en sak men frälsningen är något annat, liksom. Så att människan kan verkligen bli en ny människa genom frälsningen, och det är det som är det viktiga. Sen är jag ju väldigt mycket emot det rent psykiatriska också. I den här som Claudia har kontakt med, den här psykiatrin och läkemedel och så. Där blir det ju på ett sätt ännu mer ett motstånd från hans del. Mm. Att det på något sätt är ett motstånd mot att låta Gud verka på något sätt.
Jag tänker att det så handlar så väldigt mycket om projektioner i den här boken. Mm. I både Själasörjan och i Öde så är relationen mellan två människor grunden för konflikten. Och i relationen mellan Erland och Claudia så går ju projektionerna åt båda håll. Mm. Det är ungefär som, jag tänker så här, ser egentligen någon den andra? Alltså bakom masken, eller pratar det, är det två masker som pratar med varandra? För det är ju oändliga liksom, diskussioner som påminner om 70-talets enorma sekterism. Alltså där man undrar, liksom, vad är vi någonstans? Vad menar vi egentligen? Liksom?
Ja, och jag tycker det är så spännande vid projektioner. Och när man inser sina egna liksom, plötsligt i något, liksom, det är lite plågsamt ibland. Mm. Hur pass inkrökt i sig själv man är. Och är det här liksom... Kan vi ha ett möte mellan ett jag och ett du och inte göra varandra till objekt och projektionsytor? Mm. De är ju fast i någon slags vals liksom, mellan bilden av varandra, kan man ju säga. Jag tror kanske att de kan mötas i det kroppsliga.
Kanske är det enda gången som de slipper den här masken.
Mm, jag tror det.
Sen tänker jag så här också att om man nu skulle ha ett möte med någon annan människa när man släpper den här masken, alltså kanske skulle skrämma skiten ur oss. Alltså när man ser sig själv, om man skulle möta sig själv helt utan den här masken, på någon slags persona måste man ha för att stå ut liksom, och för att kunna klara sig i samhället. Man blir så fruktansvärt sårbar annars, tänker jag.
Ja, jag vet inte om du har sett den, men jag klämde den här dokumentärserien och Wild Wild West, tror jag den heter, om den här Bhagwan-rörelsen. Och då var det ju några klipp från deras terapisessioner. Mm. Där alla plötsligt är nakna och gormar och slår på varandra och sexar sig och håller på liksom. Man fattar ju att folk kan ju bli psykotiska av det, förstås. För man kan förlora sin känsla av jaget när man går och primalskrik, sådana där grejer också. Och det där kände jag liksom att det är inte bra, va? Därför att man måste ju ändå hålla sig själv någonstans. Härbärgera sig själv. För där gick de ju bakom de här maskerna, som sagt. Man blir det här djuret nästan, eller det här liksom id, liksom detet nästan. Men hur går man vidare efter det? Det kan ju bli väldigt svårt.
Mm. Jag tror att man får ha det här lite långsamma mötet. Jag tror inte man kan riva av sig masken med en gång för en okänd människa, kanske inte ens för någon man har känt ganska länge. Jag tror att man får ta det lite, och, lite då och då, så att säga.
En
relation kan ju förhoppningsvis utvecklas på under en längre period.
Mm. Och jag tycker det är lite intressant att undersöka det här med autenticitet och gränser rent kroppsligt. Jag går i något som kallas för frigörande dansen ett par år tillbaka. Och det tycker jag ger mig mycket, och det är inte alls flummigt egentligen. Därför att det inte är någon andlig överton i det hela eller någonting. Men där kan man ju alltså dansa med andra och sig själv. Och man kan ångra sig, man kan dansa lite, sluta med det, komma tillbaka, bara vara för sig själv hela tiden. Och där blir man ganska uppmärksam på fysiskt liksom hur någons... man känner av att ja, nu är det läge, nej, men nu är det inte läge. Övar upp en intuition kanske i det. Men man också lär känna sina egna gränser tydligt. Så är det för mig i alla fall. Men där är vikten av att man håller sig själv, att man härbärgerar sig själv, så att man inte liksom flyter ut över alla andra liksom, kanske med någon, om det är någon, det kan ju uppstå ångest eller olika känslor, goda känslor också i sån här dans, men att så att man är sig själv på ett sätt, men att man samtidigt inte invaderar andra. Och det är samma sak om man liksom, nu ska jag visa mig exakt som jag är i all min jävlighet. Ja, det kan bli invasivt. Alltså det kan ju verkligen bli att man...
Men invadera någon annan, det är väl ett väldigt bra uttryck för det. Att det är man, det man tror att man, nu ska jag vara väldigt ärlig. Och jag bjuder på mig själv som det är, på alla mina dåliga sidor också.
Sen finns det ju människor som kan kritisera andra. Men jag är bara ärlig. Alltså det finns ju en anledning till att vi har lite sociala, liksom... Inte etiketter kanske, men lite varsamhet och så.
Kristin, jag tänkte vi skulle sluta med en fråga om som när man, när jag har varit på olika skrivarkurser och sådär, folkhögskola, högskola och sånt där, så är det många som ställer den här frågan att om mina föräldrar skulle läsa det här så skulle jag, alltså jag kan inte visa detta. Eller jag kan inte visa det för min man och för min kvinna, min fru.
Och då tänkte du osökt på mig?
Nej, men jag tänkte bara hur du resonerar kring det. Kan man skriva om vad som helst, och bör man ha med sig en rädsla när man skriver för att vad kommer hända om andra läser det här?
Och jag undervisar ju faktiskt själv i kreativt skrivande, så att det finns ju, där har jag ju konkreta råd. Och som jag gör själv i alla fall, att när jag skriver så... Då tänker jag faktiskt, jag kanske lurar mig själv, men jag lyckas lura mig själv rätt väl genom att tänka att det här ska ingen jävel få läsa. Annars skulle jag inte våga skriva som jag gör. Och sen visar jag ingen förrän jag är klar. Och då, när man sen går igenom, och är det så att man liksom plötsligt börjar skämmas för ett parti, så får man verkligen tänka, är det för att det berör och jobbigt, men det är bra, eller är det att det faktiskt är dåligt? Och är det så att det är berör och är bra, men det är jättejobbigt, too much i ett eller annat avseende, då bestämmer jag mig för att jag ändå tar med det. Och sen så är det förstås väldigt jobbigt när familj och vänner läser, och ibland så får de inte ihop mig med mina böcker, för att riktigt sådär mörk och så är jag ju inte i verkligheten alltid. Men det är väl ett pris, alltså att man riskerar någonting. Och för mig är det värt det. Men där kan man inte, jag kan inte ge annat råd än att, precis som när man slappnar av och dansar, att liksom dance like nobody's watching. Skriv som om ingen ser det liksom. Och sen avgör sen om det är too much eller inte. Och det kostar alltid någonting, men... Det gör ju allt. Och sen känns det alltid som jag vill gå omkring med en brun papperspåse på huvudet liksom, i recensionstider och när pappa ska läsa och allt det där. Men de har ju blivit härdade, som tur är, familjen. Så att det...
Tack så mycket, Kristin, för att du kom till Utvika Böcker.
Tack för att jag fick komma, Magnus.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.